God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Jag vill lyssna till bibelförklaringar i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Men nu den tisdagen den 13 april menar jag, kommer det inte att vara någon bibelförklaring. Men sen så fortsätter det igen. Och så kan du lyssna till det här i närradion på måndagar klockan 19. Här är då så del 8 i första Korintherbrevet.
Välkomna till Andreaskapellet. Ja, enligt mina anteckningar så ska vi börja på 1:18. Alltså första Korintherbrevet 1:18. Och det vi har gjort är att vi nu kommer in på det som åtminstone Raymond Collins, en av de här kommentatorerna som jag har ägnat mig åt. Han talar om att det är det första tänkta talet. Han tänker sig ju att Korintherbrevet skulle kunna vara 6 eller var till och med 7 stycken olika tal som är sammanställda. För man kan se att det är uppbyggt på det sättet. Och då skulle det talet då efter inledningen, som är verserna 10 till och med 17, så skulle det här talet då gå över till att avhandla själva ärendet. Och i folkbibeln så har vi rubriken Världens visdom och korsets dårskap. Och det vi har närmast framför oss, om det här talet innehåller 2 delar, så är den här första huvuddelen i talet sträcker sig från vers 18, alltså kapitel 1, vers 18. Detta till detta budskap om korset och så vidare till och med kapitel 2 ut. Man kan dela det på lite olika sätt. Men det vi ska göra nu det är att ta från 1:18 till och med 2:5. Och det är 3 delar, nämligen 1:18 till och med 25, som handlar om korset. Hela det här avsnittet handlar om Guds dårskap. Och den första dårskapen det är korset, verserna 18 till och med 25. Och den andra dårskapen som man använder då när man argumenterar mot korintierna, det är från vers 26 till och med 31, alltså resten av kapitel 1, där han låter korintierna själva vara ett exempel på Guds dårskap. Ni ser att det är lite fräckt, men det står ju så i vers 26. Inte många av er var visa och så vidare. De var ju från de lägre samhällsklasserna. Och det är helt i linje med hur Gud verkar. För Gud verkar mot det svaga, mot det värnlösa, mot det lågt stående. Det som för världen ingenting är. Där kommer Guds nåd och kraft till uttryck. Det blir synligt på ett särskilt sätt. Så det är korintierna själva. Och sen i andra kapitlet, vers 1 till och med 5, handlar om att Paulus predikar i svaghet. Han själv kom, som det står i 2:3, svag, rädd och mycket orolig till dem. Så det är på det sättet som Guds dårskap kommer till uttryck. Och den här argumentationen, den ska ju då ses mot bakgrund att de i Korint, som hade ägnat sig åt judiska spekulationer eller åt ordvrängeri som man säger, sofister och gnostiker och andra filosofer som höll på där i Korint. De som har ägnat sig åt sånt och har reducerat det kristna budskapet till ett sånt diskussionsämne. De tycker att de är så visa och de är så kloka. Men det Paulus menar det är att i själva verket så är det bara dårskap. För att på det sättet kan man inte nå fram till Gud. Man kan överhuvudtaget inte nå fram till Gud. Och det är därför som Gud istället har sänt sin son till oss. För Gud kan ju komma till oss. Det är någonting helt annat. Och det betraktas då som en dårskap i våra ögon. Men i själva verket så är denna dårskap mycket klokare än människors all klokhet och visdom som vi kan uppbringa. Så du ser att när vi börjar där i vers 18 så börjar det med ordet ty. Ty detta budskap om korset är en dårskap. Ordet ty där inledningsvis, det binder ju samman det som står i slutet på vers 17. Där han säger att Kristus har sänt honom att predika evangelium, och det är inte med vishet och vältalighet. Alltså inte med sofia och inte med logos, för de grekiska begreppen här som är så betydelsefulla för dem. Ty, och så kommer han i vers 18, detta budskap om korset, det är vare sig sofia eller logos, utan det är en dårskap, men icke desto mindre Guds sätt att verka. Förresten, när det står där till detta budskap om korset, så heter det också på grekiska logos. Det är ett ord eller budskap eller tanke, logos. Så att här fyller han ordet logos med ett nytt innehåll. Guds logos. Och sen så skriver han, vi kanske ska läsa då det som handlar om korset, alltså verserna 18 till och med 25 till att börja med. Alltså från vers 18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet. Och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, så beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom, men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Här talas om de som blir förtappade i vers 18 kontra de som blir frälsta i samma vers. Vi ska inte göra för mycket av det, men jag vill bara påminna om att när vi läste Galaterbrevet, då var ju problematiken den att alla som var kristna från början var ju judar. Så långt var det inga problem. Det var judarna som tog emot Herren Jesus Kristus och satte sin tillit till honom att han är Guds messias. Men sen så var det ju icke-judar, hedningar som kom till tro. Och då började det bli problem. Så det var hedningarna som var problemet till en början. Eller de hedna kristna var problemet. För hur skulle de då så att säga sortera in under lagen? Och sabbaten och måltidsföreskrifter och så vidare. Så där fanns det två grupper, judar och hedningar. Och det är problemet, det är bakgrunden till Galaterbrevet. Och Paulus löser det genom att i Galaterbrevet säga att i Kristus så spelar det ingen roll om man är jude. Eller om man är grek eller hedning. Så svaret på den här synbara motsättningen mellan lag och icke-lag, jude och hedning, det ger sig inte Paulus egentligen in på, utan han säger att i Kristus är vi förenade. Och då blir det en annan typ av motsättning. Det här handlar ju Galaterbrevet om. Det finns ett bröd, en måltidsgemenskap, ett bröd som de bryter. Sen när vi kom till Thessalonikebrevet, då inleddes Thessalonikebrevet med att han skriver till Guds församling, Guds ekklesia i Kristus. Så där har gemenskapen i Kristus, både judar och hedningar, vuxit. Så att det är detta som är ekklesian, till skillnad emot som man tidigare uppfattade det. Nämligen att det judiska folket skulle vara det utvalda folket. Och det är de ju i en mening. Men nu uppstår ur denna judiska gemenskap, så uppstår den fullbordade gemenskapen. Nämligen gemenskapen i Kristus. Så där spelar det inte heller någon roll om man är jude eller om man är grek eller vad man är. Utan det viktiga är att man är i Kristus. Och nu är det på samma sätt med det här. Här finns det människor som är visa enligt den här världens sätt att se det. Och som själva tycker att de är kloka. Och som har tänkt mycket och diskuterat mycket. Och så finns det de som är som är dårar och som tror på en korsfäst Gud och så vidare. Men Paulus säger återigen att i Kristus, i tron på korset, där förenas vi alla. För det är ju inte så att per automatik att de som är kloka och visa eller förnäma, de blir inte frälsta. Så ska man inte förstå motsättningen. Men det som krävs är att både de kloka och visa och de okloka och ovisa förenas i Kristus. Det är Kristus och Kristi död på Golgata kors som är det helt avgörande. Han säger ju det förresten i vers 26 där, när han tar korintierna då, som själva skulle vara ett exempel på dårskapen, så säger han ju: inte många av er var visa, inte många av förnäm släkt. Nej, men några var ju det. Chloe var det, Stefanus var det, Gaias var det. Så det fanns ju sådana också som hade blivit frälsta trots att de var kloka, trots att de var välbärgade. Så här gäller att förstå, och det var det som jag ville ha sagt när jag tog upp den här motsättningen i vers 18 mellan förtappade och frälsta. Att vi ska inte göra för mycket av det. Därför att här är inte Paulus tanke att tala om vilka som går förtappade och vilka som blir frälsta. Och så vidare. Hans poäng är att säga att i Kristus så blir vi frälsta. Det är det som är Guds storskap, det är det som är Guds hemlighet, det är det som är nyckeln till mänskligheten. Och det här stryker jag under ytterligare en gång. Ni ser att i vers, ska vi se här, i vers 21 så står det om de som tror. Och i vers 24 så står det om de kallade. Och ni vet, när vi västerlänningar läser sådana uttryck, vi som lever så oerhört individualistiskt och självupptaget, vi reagerar liksom per automatik på sådana ord. Så att när det talas om vilka som blir frälsta, vilka som tror och vilka som är kallade, då blir det massor med frågor. Och det är därför som jag säger att det inte är det Paulus talar om. Utan han talar om att alla människor blir frälsta i Kristus. Inte genom mänsklig visdom. Inte genom att söka i egen kraft eller någonting annat, utan bara i Kristus. Det är det som är det viktiga. Korset är det viktiga. När jag kom till er, skriver han i andra kapitlet, vers 2, så vill jag inte veta av något, slutet på vers 2, något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det här är det helt avgörande för Paulus. Vi kommer ju att beröra det där ytterligare lite längre fram. Det har alltså inte så mycket att göra med människornas tro, det här avsnittet. Vi kanske tänker så, som sagt, att de som tror och de som blir frälsta och de som är kallade. Men det är inte det det har att göra med, utan det handlar om korset. Och korset är för Paulus, så att säga, själva vattendelaren. Det är korset som har en sån enorm betydelse i Guds ögon, så att talet om korset delar människorna i olika läger. Talet om korset är ju ett eskatologiskt skeende. Det är någonting som avslutar hela den här tidsåldern. I den här världen som är lagd under förgänglighet, så måste allting sluta med död. Korset är en symbol för detta. Men samtidigt så är korset Guds visdom och Guds kraft. Gud har kommit till oss och han har förkunnat Guds rike, som tränger ut i den här världen, in i den här världen genom predikan. Och korset blir på det sättet Guds sätt att komma till mänskligheten, och det blir också den väg som mänskligheten kan gå genom korset till uppståndelsens rike. Så korset är själva porten, så att säga. Och det är det som är det viktiga. Vi ska återkomma till det där sen lite längre ner, när vi kommer till vers 22, 23, 24, 25. Det är inte så vanligt att Paulus sammanfattar hela kerygmat, sammanfattar hela budskapet som han har till oss genom att bara säga talet om korset. Ofta så är det lite utläggningar och lite kompletterande bilder om rättfärdiggörelse, om återlösning och syndaoffer och så vidare. När han ska försöka beskriva det som har hänt. Men här säger han bara talet om korset. Här finns ingenting om någon syndaoffer. Här finns ingenting om någon betalning som är lagd som att han har köpt människorna fria. Här finns ingenting om att vi har förklarats rättfärdiga. Här finns bara talet om korset. Och jag tror att det är medvetet från Paulus när han gör så. Han säger så på en del andra ställen också. Jag ska visa det strax. Men jag tror att det är lite medvetet. Därför att på det här sättet så blir ju hans utläggning, hans ord här framstår som ren dårskap. Talet om korset, ingenting annat. Inget annat förklarat. Alltså ren dårskap. Och det är precis det han vill visa också. Annars så använder han talet om korset. Han talar om korset på andra ställen. Till exempel här i Romarbrevet har jag skrivit upp. Romarbrevet 6:6. Det är ju samband med dopet. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. Så där är talet om korset. Men då kommer det för att syndens kropp ska beröva sin makt och så vidare. Så kommer ju detta med dopet då som en utläggning. Andra Korintierbrevet, där läser jag i 13:e. Nu ska vi se, har jag verkligen skrivit rätt där? Just det, andra Korintierbrevet. Jag tittade i första. Andra Korintierbrevet 13:4. Där står det, han korsfästes visserligen på grund av svaghet, men lever genom Guds kraft och så vidare. Så där har han också det här hela budskapet på något sätt sammanfattat, bara en enda mening. Det finns ytterligare något eller några sådana bibelställen där han har talet om korset som en sammanfattning på hela budskapet. Men ofta så har han lite utläggningar runt omkring också. Det här med korsfästelsen då, det var ju inte helt ovanligt som ni vet med korsfästelser i Romarriket. Det berättas hos någon av de här romerska historieskrivarna, kommer inte ihåg vilken av dem, att man vid ett tillfälle hade korsfäst 2000 människor samtidigt på varsin sida om infarten till Rom, 1000 på varje sida. Men de här korsfästelserna var en politisk markering. Och det handlade ju vanligtvis om människor av lägre samhällsklass. Slavar, tjuvar, kriminella, upprorsmakare. De kunde korsfästas och hängas ut på det sättet. Så när Paulus skriver om att Kristus har blivit uthängd på det här sättet, så har han ju sagt att Kristus har blivit... Han har blivit en dåre, så han har kommit med Guds evangelium till oss, men i våra ögon så framstår han som en brottsling, som en kriminell, som en uthängd, som en upphängd på Golgata kors. Alla de som var icke-judar i Korint begrep vad korsfästelsen betydde. Och de som var judar, de visste ju också vad korsfästelsen betydde. Där talas visserligen inte om korsfästelse på samma sätt. Och korsfästelse var inte någonting som judarna ägnade sig åt. Men det står i 5 Mosebok 21-22 att förbannad eller under Guds förbannelse är den som är upphängd på trä. Alltså när någon hade dött eller avrättats eller ville skymfas, inte genom korsfästelse men på annat sätt i den judiska miljö, så kunde den döda kroppen hängas upp till allmänt beskådande. Och då var det ett tecken på att den människan var under Guds förbannelse. Så judarna först uppfattade korsfästelsen på det sättet. Att han var upphängd som en förbannad. Och det är också så som Paulus skriver i Galaterbrevet, som ni kommer ihåg. Han Kristus blev gjord till en förbannelse för vår skull. Så skulle vi få del av Abrahams välsignelse och så vidare. Så, men det som Paulus gör nu när han nämner om korsfästelsen här, det är ju att han förvandlar denna förbannelse, denna dårskap, denna rena dårskap som han inte förklarar på något annat sätt. Han förvandlar ju den till Guds visdom. Det här är Guds vishet som äger rum. Och det kunde ju de inte begripa. Men det ska han också komma in på, inte minst i andra kapitlet. Varför de inte begriper. Ni står i 2:10, kan jag ta redan på en gång då. Bara säga det. För oss har Gud uppenbarat detta genom sin ande. Alltså för de som han inte har uppenbarat det här för sin ande. För dem är det fortfarande en dårskap. Den här dårskapen, den finns i Gud. För den är Guds vishet. Den har funnits där hela tiden i Gud. Att Gud skulle ge sitt liv för mänskligheten. Kanske till och med var det som gav honom frimodighet att skapa överhuvudtaget, brukar jag tänka. Han visste att det fanns en lösning på syndafallet och på de konsekvenser syndafallet skulle få. Han behövde inte tveka om det. Guds vishet borgar för att det finns en lösning på detta. Men den är dold. Sen kommer denna Guds vishet. Och han handlar då genom korsfästelsen av Kristus. Och det är en dårskap för dem som inte tror. Men för dem som har fått det här uppenbart genom anden. Som tar emot detta i sitt hjärta. Som bejakar det Gud har gjort genom Jesus Kristus. Så blir ju detta också våran vishet. Och våran berömmelse. Sen är det ju fortfarande så att det är också vad som krävs. Om jag får använda ett sånt ord. Därför att för många människor och för denna världens härskare som det står längre in i texten så är det fortfarande en dårskap och kommer att vara en dårskap också fortsättningsvis. Människors visdom, människors klokhet finner inte fram till Gud. Människors klokhet, människors visdom kommer till ett slut. Och hur kloka och visa är vi människor egentligen om vi korsfäster Guds son? Där visar sig hur klok människan egentligen är. Hur vis man egentligen är. Man kan spekulera, man kan prata, men hur klok är man egentligen om man korsfäster Guds messias? Nej, tvärtom, man kommer på skam. Helt och hållet kommer på skam. Och det var också själva poängen med att Gud gjorde på det här sättet. Han ville att den här världens visdom skulle komma på skam. Gud har ju redan talat om att all mänsklig vishet ska komma på skam. Ni ser i vers 19. Det står ju skrivet. Jag ska göra det visas visdom om intet. Och det är precis vad som sker i samband med korset. Nu markerar Paulus det genom att säga just de där orden. Det står ju skrivet. Det är alltså både en förklaring på korsfästelsen. Men det är också en förklaring som förklarar avsikten med korsfästelsen. Det är för att mänsklig visdom ska komma på skam. Vi kan läsa det där i Jesaja 29:14. Där är ju naturligtvis sammanhanget ett helt annat. Där är sammanhanget det att Jesaja profeterar mot Egypten och de ligger där i strid med varandra, så står det i vers 14. Jag ska ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. Det visas vishet ska förgå, det förståndigas förstånd ska förmörkas och så vidare. Så det är ju förutsagt att Herren ska göra underbara ting med detta folk. Han ska göra de visas vishet om intet och de förståndigas förstånd om intet. Han frågar efter de visa, men de visa finns inte här i Jesaja. Och finns de nu, frågar Paulus. De fanns inte då, men finns de nu, frågar Paulus här i första Korintsebrevet 1, Titta i vers 20. Var är de visa? De fanns inte då. Var är de nu? Var är de skriftlärda? Var är de här, den här tidens, den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, det har han gjort. Det är ju retoriska frågor. Alltså, de kräver inget svar, utan det är självklart att de inte finns. Det finns ju ingen som kan visa upp någon visdom. Inte några skriftlärda, inte några ordvrängare. Utan det enda man kan visa upp, det är en korsfäst Kristus. Klokare än så är vi inte. Jag är ganska säker på att han här syftar på olika grupper, eller på de här tre olika grupperna. De visa, vad är de visa? Alltså de här sofisterna, gnostikerna, de grekiska filosoferna, det är de visa. De skriftlärda, ja, det är ju de judiska tänkarna och den judiska traditionen. Och världens ordvrängare, eller kanske där är ju ännu tydligare just sofisterna. Alltså det är en viss del av en viss kategori filosofer som han betraktar som ordvrängare. Men han klumpar ihop allihopa och säger att alltihopa är dårskap. Alltihopa har ett slut. Alltihopa slutar med korsfästelsen. Alltså som det står i vers 21. Har inte Gud gjort världens visdom till dårskap? Jo, det har han gjort, precis som han lovade hos profeten Jesaja. I det här första talet, alltså till och med 4:21, så citerar han skriften inte mindre än 6 gånger. Det första gången är ju där i 1:19. Ni vet att varje gång som Paulus argumenterar för något eller påstår något, så backar han upp det med ord ifrån skriften. I 1:19, där vi precis läste, jag ska göra det visas visdom om intet. Och sen har du nästa gång i vers 31, den sista versen där. Den som berömmer, sista som står i första kapitlet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det är också ett citat. Och likaså i andra kapitlet, vers 9. Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det är det han har gett till oss. Det var också ett citat. Och sedan så i det andra kapitlet, vers 16. Men där syns inte, i alla fall inte i min bibelöversättning, folkbibeln, att det är ett citat. Däremot om man tittar i notapparaten så står det Jesaja 40:13, ser ni. Det kanske inte är ett så direkt citat så att de vill kursivera det av det skälet. Jag vet inte. Och sen femte gång i tredje kapitlet, vers 19. Han fångar det visa i deras slughet. Och det sista gången där i 20:e versen. Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma. Så hela det här första tänkta talet som sträcker sig till och med 4:21 är ju uppbyggt, kan man säga, eller uppbackat med, som handlar om Guds vishet, är uppbackat med skriftord. Då ska vi se här. Vi tittar då i vers 22 hade vi kommit till, va? Där står det att judarna begär tecken. Men det är för judarna, om vi tänker att ja, för judarna så var ju att man kan, alltså man kan, om vi säger så här, både när det gäller romare och judar, man kan tänka sig en Kristus. Man kan tänka sig en Messias. Att Gud genom jungfrufödsel sänder sin Messias som ska råda och regera i evighet och evighet. Det kan både romare och judar tänka sig en sån tanke. Man kan ju också tänka sig, som vi redan har målat upp här, eller som jag redan försökt måla upp, en korsfästelse. För det var en vanlig företeelse. Det kunde man också förstå vad det var för något. Men man kan inte tänka sig en Messias som är korsfäst. Den ekvationen går inte ihop. Och det är precis den ekvationen som blir till dårskap, men som är Guds visdom. Och då så är det som så att för judarna, som det står här i vers 22, så är ju korsfästelsen ett tecken på att Kristus inte kommer från Gud. Och för grekerna så är ju korsfästelsen, en korsfäst messias, ett tecken på ren dårskap. Så det är klart, begär judarna tecken och grekerna visdom, så förstår man inte det här med en korsfäst Kristus. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Då kan man fråga sig, men varför gör Gud på det här sättet? Vi har ju redan svarat på det. Vi har ju sagt att han gör det därför att de visas vishet och klokhet ska göras om intet. Den ska visa sig vara dårskap. Det ska visa sig att människors försök inte räcker till. Det är uppenbart. Det är ett skäl till att det går till på det här sättet. Han förödmjukar de som upphöjer sig själva. Sådan är Gud. Och han upphöjer det som är ringa och det som ingenting är. Och som de som söker hans ansikte. Och för det andra i sådana fall, det som står i vers 24, så är det en Guds kraft och en Guds vishet. Gud vill alltså visa sin kraft och sin vishet. Och även om det då för människor framstår som en dårskap, så är alltså denna dårskap klokare än människors klokskap. Människors visdom och klokhet räckte inte till. Men Gud kan frälsa genom det som människor betraktar som en dårskap. Så visar Gud vilken kraft, vilken vishet han har. Han visar att han genom en dårskap kan frälsa hela världen. Så mycket klokare är Gud än oss människor. Så mycket som högre, som himmelen är högre än jorden. Så mycket som hans vägar är högre än våra vägar. Så mycket klokare är han än människors klokskap. Och så säger han då för det andra, eller för det tredje i sådana fall, det som också står i vers 24, att både judar och greker blir frälsta. Alla människor blir frälsta på det här sättet. Också förnäma människor. För så står det ju. Inte många var förnäma, inte många var visa och kloka. Men några var det. Några var förmögna och några hade det gott ställt. Men hade ödmjukhet nog att kunna ta emot Kristus. Det borde ju annars inte, tycker man. Alltså när Paulus predikar Kristus som korsfäst, så tycker man att oavsett vem som lyssnar, åtminstone tänker jag så, va? Men jag är medveten om att jag kanske talar emot verkligheten, för det borde ju vara på samma sätt idag. Att om vi målar Kristus som korsfäst, okej, en dårskap, men borde inte det få varje människas hjärta att mjukna? Om Guds kärlek kunde beskrivas på ett sådant sätt så att det framstår att Gud till och med ger sitt liv för oss människor. Det borde ju få vilken människa, den mest förhärdade människa, borde ju mjukna inför någonting sånt. Tänker jag. Men uppenbarligen är det inte så. Men, alla människor blir frälsta på det sättet. Både de med mjuka hjärtan och med hårda hjärtan. Och är det som så också att hjärtat mjuknar eller öppnar sig när man hör talet om korset, då borde det också vara ganska enkelt att ta emot Kristus, eller hur? Det kan inte vara att ta emot någon. Det är svårt att ta emot någon som ju faktiskt kommer som tjänarnas tjänare. Som kommer underifrån till oss människor. Som inte kommer med lagen eller med pekfingret, utan kommer med försoningen. Och som lyfter oss människor. Och som tar oss till sig. Det borde vara lätt att ta emot en sån gåva ifrån Gud. Så det är förmodligen också ett skäl till att Gud har gjort som han har gjort. Det fanns alltså flera skäl. Han slår ner de visas vishet, denna världens visdom. Han visar sin visdom genom en dårskap och visar att den dårskapen är större än människors visdom. Och han gör det lätt för alla människor att ta emot Kristus. Vad mer kan man begära? Så argumenterar han, den sista versen där då, vers 25. Guds dårskap är visare än människor. Och Guds svaghet, korsdöd, är starkare än människor. Man kan ju tänka sig reaktionen när det här lästes upp då i den här församlingen, husförsamlingen eller de husförsamlingar som fanns. Att där var de kanske ett 40-tal människor samlade i något hem, hemma hos Gaius eller i Chloes hushåll eller vad de nu var. Och där hade de varit osams och tävlat med varandra om vem som var visast och vem som var klokast. Och några höll sig till Apollos och några höll sig till Kefas. Och så får de lyssna till det här. Märker ni, Paulus han tar inte ställning vare sig för Apollos eller för Kefas eller för sig själv. Han bara predikar Kristus. Och det måste ju blivit helt tyst in i huset. De måste ju ha skämts. I bästa fall så måste också en vishetens och uppenbarelsens ande om Kristus ha fallit över dem och uppenbarat det här för dem. Det var ju åtminstone tanken hos Paulus, hans bön, hans önskan att talet om korset skulle få dem att förenas i Kristus på ett särskilt sätt. Men det här var bara första delen i det här avsnittet. När han talar om Guds vishet. Den andra, eller om Guds dårskap rättare sagt, som vi tycker är Guds dårskap. Det andra som han tar upp, det är ju då korintierna själva. Tänk på hur ni själva hade det. Vi läser det nu då. Vers 26. Och så kapitlet ut. Bröder och systrar, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Så här låter han dem själva tänka efter. Jag kan fortfarande höra den där tystnaden hemma i Chloes hushåll. Och sen när de sitter där och kanske skäms eller rannsakar sig själva eller söker sig in i Kristus och söker sig till varandra. Då kommer det här då som ytterligare en påminnelse. Tänk på hur det var när ni själva, innan ni blev kristna. Ja, hur var det för dem då? Ja, det var säkert så att de hade knappt bröd för dagen. De hade var prostituerade, det var affärsmän som for, som handlade på ett omoraliskt sätt. Och det fanns ju alla möjliga varianter. Det fanns minderåriga, det fanns deprimerade människor, det fanns alla möjliga sorter, men alla hade de tagit emot frälsningen genom Jesus Kristus. Det är bara att när de hade gjort det så föll de tillbaka i sitt gamla beteende och tjafsade med varandra. Nu påminner Paulus dem om hur det var innan de blev kristna. Och så säger han att nu får ni fördjupa er omvändelse. Gud visar sin kraft och sin vishet genom att rädda det som var dåraktigt, genom att rädda korintierna. Och på det sättet så blir Guds kärlek så ännu mycket mer tydlig. Alltså det blir ju ännu mer uppenbart att nåden är nåd. Hans nåd blir ännu mer värdefull. Och det hör till Guds väsen, precis som det står här i 28:e versen, att göra det som inte var till. Det finns ju en tanke där redan i skapelsen att Gud är den som skapar av intet. Han låter saker och ting bli till. Det som inte ens är någonting, va? Det fanns ju, från begynnelsen fanns ingenting. Men Gud har sagt och så har det blivit till saker och ting. Han har skapat. Det är en kär tanke, inte minst i den judiska traditionen, att Gud skapar av det som ingenting är. Så var det när han skapade världen. Så var det när han utvalde det judiska folket. Han skriver om det i femte Mosebok, det är väl vilket kapitel det nu är. Ni vet det, när han säger så att han utvalde, jag utvalde er, alltså det judiska folket, inte därför att det var ett stort och mäktigt folk. Inte därför att det var ett förnämt folk. Inte därför att det var ett folk för mer än andra. Utan det var precis det motsatta skälet. Därför att det inte var något folk. Därför att det var ett folk som var i en sån liten minoritet så att man räknade inte ens med dem. Det var ju ett stamfolk som vandrade omkring. Det var ju ingenting, men Gud gjorde det till någonting. Gud utvalde dem därför att de var de minsta av alla folk, står det i femte Mosebok. Eller varför inte när han utvalde den största av alla kungarna i Israel. Vem är det? David. Och hur var det när David utvaldes? Kommer ni ihåg det? David var ju herdepojken som ingen räknade med. Och när Samuel skulle smörja Israels kung så fick han titta på bröderna där. Och då sa han, nej, det är ingen av de här. Så fick de kalla in den där som inte var med, den lille herdepojken David. Och så smorde han honom till kung. Dessutom smorde han David till kung medan Saul fortfarande regerade, den store och den mäktige Saul. Ekvationen gick inte ihop, men så handlar Gud. Gud handlar alltid så. Det är hans väsen att handla på det sättet. Eller detta att Gud blir människa. Att Gud låter sig födas som ett människobarn, vilket som helst. Att han är en bebis. Det är ju en svindlande tanke. Att Gud skulle ligga där i krubban. Inte ens få en säng när han föddes. Det som ingenting är. Och på samma sätt, i linje med samma sätt att handla, är det med korsfästelsen. Att hela världens återlösning sker på det sättet. Men så handlar Gud. Sådan är Gud. Och Gud är likadan idag. Jag har skrivit upp några versar här som jag faktiskt inte riktigt vet vad det står. Men vi kan väl slå upp dem. Saltaren 6:10. Herren har hört mitt rop om nåd. Står det där. Herren har tagit emot min bön. Alla mina fiender kommer på skam och blir mycket förskräckta. Plötsligt viker de tillbaka med skam. Alltså den tanken är inte främmande för de som kände till skriften. 31, vers 17. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Fräls mig genom din nåd. Frälsningen genom nåden. Herre, låt mig inte komma på skam, ty jag ropar till dig. Låt istället de ogudaktiga komma på skam. Det är samma tanke. 35. Psaltaren 35, vers 4. Låt dem komma på skam och blygas som står efter mitt liv. Låt dem tvingas tillbaka med skam som tänker ut ont mot mig. Låt dem bli som agnar för vinden och så vidare. Och i vers 24 måste det vara, jag menar. Vers 24, alltså Psaltaren 35, 24. Skaffa mig rätt efter din rättfärdighet, Herre min Gud. Låt dem inte få glädjas över mig. Så ni ser, det är inte det att man ska få rätt efter sin egen rättfärdighet eller på grund av sin egen klokhet och visdom, utan man vädjar till Guds eget väsen. Gud, vi känner dig, vi vet hur du är. Handla i enlighet med ditt väsen och ta hand om mig, arme syndare, som ingenting förtjänar. Och den bönen svarar Gud på. Jag ska bara påminna om det också, att när Paulus skriver på det här sättet och när han vädjar till korinterna att tänka på hur de själva hade det innan de tog emot Kristus, innan de blev upplyftade i Guds församling, helgade i Kristus Jesus, upptagna vid Guds hjärta, så skriver han här inte därför att han är så att säga nostalgisk eller vädjande eller känslosam, inte därför att han vill ställa in sig hos korintierna, inte ens därför att de är kallade eller därför att de är troende, utan han skriver om det är Guds vishet genom Jesus Kristus. Det han talar om är korsfästelsens eskatologiska, helt grundläggande och avgörande betydelse för mänskligheten. Jag önskar att jag kunde måla det perspektivet som Paulus kunde göra det riktigt starkt. Va? Därför att vi västerlänningar inte minst, och vi som är så individualistiska, vi tycker väldigt mycket att man ska respektera varandra och vi ska ta hänsyn till andra och ingen har mer rätt än den andra och vi ska vara förstående och så vidare. Va? Och det är okej, låt det vara så. Men det Paulus talar om, han talar inte på det sättet. Han talar om korsets betydelse för mänskligheten. Och han säger att korset betyder för mänskligheten att det är slut med mänskligheten. Och att bara den som omvänder sig och tar emot den som vi tycker den dårskap som är Guds dårskap, bara vi kan bli, bara på det sättet att Gud själv räddar oss, kan vi bli räddade. Och det är det han vill lyfta fram här. Så vi ska inte förstå honom på något annat sätt. Han säger ju det själv också. Jag kom inte med vältalighet. Jag kom inte med övertygande. Liksom försökte övertyga er på något sätt. Va? Utan jag kommer med Guds budskap och Guds ande och Guds kraft och Guds vishet. Det är orörda anspråk. Och det borde naturligtvis vara på samma sätt idag. Du kan ju tänka på det när det gäller ditt eget vittnesbörd eller när du talar med andra människor. Tänka på den här dimensionen, och inte minst jag då som förkunnare. Att glömma den där mänskliga hänsynen och toleransen och vänligheten, tillgjorda vänligheten. Och istället tala om korsets betydelse. Som delar mänskligheten i två läger. Vi behöver få tillbaka det här, känner jag, på ett närgånget sätt. Hela världen står med skam inför korset. Alla får skämmas. Också de visa och de mäktiga och de förnäma. Så slutligen, vi tar nu vers 29. Slutligen så betyder alltså budskapet om korset att ingen människa kan berömma sig inför Gud. Och sen fortsätter han: honom har ni att tacka. Och som det står i slutet då på kapitlet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Alltså, märker du, den här skammen som vi har när vi står inför korset, den förvandlas till vår berömmelse när Paulus får lägga ut texten. Vi står där inför korset med skammen över att ha varit delaktiga i det här. Och när vi står där och tar emot Guds gåva, så blir den här skymfen, den här dårskapen, den här korsfäste Kristus, han blir vår berömmelse. Det går upp för oss plötsligt att han inte är en dåre uthängd till allas smälek, utan att han är min frälsare. Och så att ha sin berömmelse i någonting, det är ju att sätta sin tillit, att vara stolt över något. Att vara glad över något, sätta sin tillit till någon. Då berömmer man sig av någon. Vi berömmer oss av en korsfäst Kristus. Han är min ära. Eller som Paulus säger här i vers 30. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort. Alltså denne korsfäste Kristus har Gud gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Jag tror att det Paulus vill göra där när han staplar de där orden, eller liksom definierar det här med Guds vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, det är att han försöker liksom få oss att se bredden. Därför att när det talas om rättfärdighet så är det en juridisk term. Det när domaren frikänner någon, förklarar någon för oskyldig, förklarar någon för rättfärdig, då gäller det ordet. Det är vad Gud gör. Han förklarar oss för rättfärdiga. En juridisk term. Helgelse, det är ju en religiös term. Det betyder att något är avskilt för Guds ändamål. Att något ägs utav Gud. Ett avsatt för Guds ändamål. Det är ju helgelsen, det helgade tillhör Gud. Det är en religiös term. Och återlösning, det är ju närmast en handelsterm, en ekonomisk term. Som handlar om att köpa och sälja. Här har Gud betalat ett pris för att friköpa oss ifrån synden och djävulen och döden. Så han har både en juridisk term, en religiös term och en ekonomisk term för att tala om vad Kristus har gjort för oss. Jag tror det är så vi ska förstå det. Så därför så gör jag inte några långa utläggningar om rättfärdighet eller om helgelse eller återlösning. Utan jag vill att vi ska se bredden. Det kors som alltså i den 18:e versen kallas för en dårskap. Det kallas här i vers 30. Eller det kan inte nog i vers 30 prisas. Det som är dårskap i vers 18 kan inte nog prisas i vers 30. Se vilken svängning. Sen kommer då det där citatet, vers 31. Det är ett citat från Jeremia 9, 23-24. Nu ska vi bara avslutningsvis då sammanfatta det här i några punkter. Fyra punkter, kanske fem. Det första punkten är att Kristus blev korsfäst för vår skull. Det står i den 13:e versen, första kapitlet, vers 13. För att det är som jag sa, att inte, här står bara talet om korset. Här står ju inte några utläggningar om rättfärdiggörelse eller återlösning och sånt. Annat än det som avslutningsvis konstateras, att han är vår rättfärdighet och vår helgelse och vår återlösning. Men här är inga utläggningar utav det. Så det står ju inte annat än att det är ren dårskap det här. Men i vers 13 så står det inte korsfästes väl Paulus för er. Nej, men Kristus korsfästes för er. Där har du en antydan om att det är för oss. Kristus korsfästes för er skull. Där har du det ställföreträdande offret. Där har du betalning, där alltihopa. Men det finns det bara som en antydan. Men det är alltså den första punkten. Kristus blev korsfäst för vår skull. Och vers 17 så talas det om Kristi kors då som vår kraft. Och likaså i vers 18 att det också är vår kraft för oss som blir frälsta, är det en Guds kraft. Och i vers 23 står det om också om en korsfäst Kristus. För de som inte tror då stötes det i en dårskap. Och i andra kapitlet, vers 2 så står det också om Jesus Kristus som korsfäst. Så det är den första punkten som Paulus har gått igenom, att Kristus är korsfäst för vår skull. Den andra punkten, det är detta, att det är denne Kristus som ska predikas. Och du har det i den 17 versen kapitel 1. Paulus är sänd för att predika evangeliet om Kristi kors. Och du har det också i vers 21, att vi predikar denna dårskap. Och i vers 23, vi predikar Kristus som korsfäst. Och i kapitel 2, vers 2, Jesus predikar han Kristus som korsfäst och som ville bara veta av Kristus som korsfäst. Det tredje som vi har sagt, det är att talet om korset är Guds kraft och vishet. Vi kan betrakta det som en dårskap, kapitel 1, vers 18. Men det är en Guds kraft. Och på samma sätt i vers 24, det är Guds kraft och Guds vishet. Det fjärde, det är att Gud kallade och utvalde korintierna. Och då har du hela det här avsnittet egentligen från vers 26 och 31 som vi gick igenom här nu. Och som jag bara sammanfattar då i de orden, att frälsningen är Guds kallelse. Det är Guds sätt att utvälja oss människor. Nu vet jag att nu kommer de här tankarna, de här västerländska tankarna igen. Ja, men hur är det då med de som går förtappade? Hur är det med de som tror? Och vilka är kallade och vilka är inte kallade? Det är inte det som det handlar om här. Här handlar det om korset. Men när människor har tagits in i Kristus, då kallas de för troende. Då kallas de för de kallade. Då kallas de för de utvalda. Jag brukar tänka att det kanske får vara ett slutord då. För det här ska vi komma tillbaka till så småningom. Jag vill bara hindra er från att komma för mycket in på de här tankarna när ni läser det här kapitlet. För det här kapitlet handlar som sagt om korset. Och korsets eskatologiska betydelse. Men jag kommer ihåg vid ett ungdomsläger en gång för många år sedan. Så var det en som funderade mycket på det här med att många är kallade och få är utvalda. Och så fick han plötsligt en bild som han testade på mig. Jag tycker det är en ganska bra bild. Han tänker sig att han går i skolkorridoren. Alla som går i skolkorridoren är kallade. För där går man förbi det ena klassrummet efter det andra och dörrarna är stängda. Så står det på en dörr, så står det: du är kallad. Välkommen. Och så sa han så här: när man går in genom den dörren och stänger den efter sig, då finns det en skylt också på baksidan. Där står: du är utvald. Och jag tycker det är ett ganska bra sätt att förstå det här med Guds rådslut. Alla människor är naturligtvis kallade. Men det är när vi kommer in i Kristus, när vi kommer in i klassrummet, som vi ser och förstår att vi är utvalda genom Guds nåd. Amen.